Skogsdiskoduon Huja och Mårdis bjuder på sina bästa skogstricks och annat för överlevnad i skog och mark. Det här är Sommar i P1.
Man blir ju helt kallsvettig och känner hur pulsen stiger.
Jag är som torr i munnen. Nästan illamående.
Och alla sinnen, alla kroppens sinnen fokuserar bara på en sak och det finns liksom bara en uppgift att lösa.
Att få upp den där jävla laxen. Välkommen på Skogsdisco i den norrbottniska urskogen med mig Huja och Didier Mårdhund, eller Mårdis som jag kallar han.
Ja, yeah, nu blir det action.
Man vill ju inte elda med blöt ved, med fuktig ved. Då finns det ett litet trix som man kan göra för att veta om veden är nog torr att elda med. Det är att man tar två vedklabbar och så slår man ihop dem i varann. Då ska det låta som ett klink, klonk, ett ihåligt ljud. Då vet man, då är det redo för kamin.
Ja, men precis. Och är man ute i skog och mark så kanske man inte alltid har med sig ved. Men då brukar jag försöka kika efter såna här små träd eller sånt som har ramlat, men inte ramlat direkt mot backen. Utan de kanske lutar mot någonting, eller de har varit i luften i alla fall. Då vet man att då har de torkat bra.
Ja, lite små kvistar och sånt där som är lite gråa. De är oftast torra. Bra att starta med.
Och är det så att man återkommer till ett ställe flera gånger, och kan man ju etablera något som vi kallar för ekorrlager. Och det är ju liksom att man hittar nu grenar eller mindre träd som kanske ligger ner på backen då. Och så ser man till att få upp dem från backen. Man lägger dem på några andra grenar eller någonting. Så när man kommer tillbaka nästa år, då är de torra och redo för elden.
Det är vad jag kallar planering. Vi tänkte dela med oss av lite sådana här skogstricks idag. Sånt som kan vara bra att veta för dig som lyssnar och vill ut i skogen och klara dig.
Det är ju i skogen vi har spenderat våra dagar, höll jag på att säga. Och nu kanske det inte finns lika mycket tid att liksom hänga där. Men när jag fortfarande var på järnvägen och du var i gruvan, då var det ju dit man sprang så fort man hade stämplat ut. Jag tänkte, det var bara ett år sedan. Tiden går ju nog fruktansvärt fort. Ibland är man bara sugen att plocka ut de batterierna ur klockan så det stannar upp ett tag.
Kommer du ihåg, Mårdis, när vi var nere i Göteborg där på Peter Guldgalan?
Ja, just det, på morgonkvisten.
Ja, precis, när vi var med i radio där. Och den här reporten, han frågade, ja men vad brukar ni lyssna på för musik då? Ja, vi kollade på varandra och så sa vi, ja men Creedence självklart. Han sa, va? Skojar ni med mig nu? Skämtar ni?
Ja, och det vart ju lite konstigt. Jag tror jag till och med sa att jag vet inte om det finns så mycket att skämta om.
Nej.
Men jag tror, han är väl en komiker den där.
Ja, nog säkert.
Ja, det verkar ju bli så ibland. Alltså speciellt när vi åker bort, kanske söderut. Ja. Så uppstår det såna här situationer. Och jag tror det till och med var samma dag som det här med P3-studion, alltså när vi väl var där på galan. Och
så, ja, du menar när vi träffade Tina med Vrason där?
Ja, alltså bak i scenen. Och så står vi och pratar med henne, ja men egentligen alldagligt snack. Jag vet inte vad det handlar om, brandsläckare tror jag. Mm. Och sen skildes vi åt och kvällen fortgick. Och sen hör vi på radio att att hon sa stor eloge till Huja som var in character till och med bakom scenen.
Ja.
Och då slog du en på riktigt så här att men inte var vi, inte var det några karaktärer där bakom, det var ju oss.
Nej, inte spelade vi ju någonting. Men det är ett vanligt förekommande det där att folk, helst ifrån södern då, att de tror att vi inte är så här.
Nej, och nu drar vi ju saker till sin spets och salta på grejer. Det händer ju absolut.
Det kan man ju göra. Som när man, det är klart att inte går man ju hemma i köket och säger hela tiden. Men de som känner oss säger ju att det är inte dag och natt.
Har en orange ganska lurvig kostym som Benjamin i Grosso fast från byn. Vill aldrig synas, vill vara anonym. Om du vill ta en chans ska Huja visa styrdans. Följ med oss, vi ska på skogsräd.
Och man har ju hört vissa som tror att vi är stockholmare.
Ja, att det är bara en fasad, ett påhitt.
Mm. De har ingen skam i kroppen.
Oh.
För det är ju inte så att man har mask på sig egentligen för att dölja något.
Nej.
Utan det är ju bara för att det är skönt.
Det är jäkligt skönt.
Och speciellt nu när det har gått bra. Skönt att slippa få blicka på sig.
Ja, man kan ju gå på matvaruaffären och handla i godan ro där utan att bli utstirrad. Och...
Ja, alltså man kan vara som vanligt folk. Som man var innan det här jippot drog igång.
Ja, och det var inte någon tanke heller vi hade då att om det här går bra då måste vi ha masker på oss.
Oh nej.
Från början var det ju kanske mer så här att om vi släppte en låt då skulle de på bygden, de skulle fan få kämpa för att lista ut vilka vi var.
Vi glider in som Donkey Kong, river stället varje gång. Till och med sheriffen blir galen när vi hoppar upp på borden i baren.
Och det var ju så kul för det fanns ju kollegor som sa så här: har du hört den här Donkey Kong? Att den är jävla bra. Och jag sågade ju sönder. Jag sa, hur orkar du lyssna på sånt där skit? Jag sa, det är inget för mig. Slå på något annat. Abba eller något.
Och jag minns, det var ju nästan en icebreaker där ett tag här i bygden. Folk som sa till varann då att, jaha, är det du som är Huja?
Ja, de gick och anklagade varann lite.
Ja.
Ja, det var kul.
Vi är inte brydde dig så, men att vi vill helt enkelt inte. Nej. Vi vill inte dra nytta av det eller något sånt. Och vi har ju som aldrig sökt efter strålkastarens ljus. Även om det är kul, den tiden som vi lever i just nu.
Vi kan liksom leva kvar i våra gamla värderingar. Att det här, vi har aldrig bett någon lyssna på oss. Vi har aldrig bett någon följa eller gilla eller dela eller kommentera eller allt man nu gör på internet. Och det är ju sådana kompisar man vill ha.
Jajamän, sådana polers.
Som liksom, de kommer för att de vill det. Inte för att man tjatar. Det är man stolt över.
Det var som när vi hade släppt våran första låt där. Och vi hade inte en stor följarskara då. När de krävde en ny låt. Det var inte alls självklart för oss.
Nej, nej, nej. Det var ju nästan inte på tapeten.
Så man kan säga att det är tack vare våra poler som vi fortsatt.
Mycket luften. Det luktar bränt. När jag åkte backe bakom Mordisk Crescent. Kommer du ihåg när det var MTV?
Cykla 2 mil för att glo på en tjej. Ja, det har ju faktiskt hänt. Det var en varm sommardag. Jag och en polare. Vi tog hojen. For ut på Europavägen. Och så cyklar vi. 2 mil. Bara för att glo på en fager dam. Mm.
Men det vart inget, eller ni pratade aldrig, eller sa du något?
Nej, vi kollade mest. Men det vi inte tänkte på var ju att vi skulle ju hem också. Vi skulle cykla 2 mil hem också.
Just det.
Men det var som att på den tiden, det spelade som ingen roll.
Nej, för framåt kommer man alltid, speciellt såna där varma dagar när, ja, men kanske inte myggen är så aktiva, men hästbromsen är det.
Ja, oh, fy fan.
Och då är det ju bara så här, håll fart, för i den sekunden man stannar,
då är de på en.
Mm. Och då är det ju inte alltid jättekul.
Man kanske inte alltid vill lägga pengar på myggmedel och sånt där. Det kan ju vara dyrt. Då finns det ju naturliga grejer man kan använda sig av. Bland annat skvattra, som växer på myrar. Då tar man bladen från skvattran och gnuggar in det. Och då håller det borta myggen. Lite grann i alla fall.
Och det är kanske därför vi har de här kläderna vi har också. Jag menar, de är ju goda både väder och bromssäkra. Ja, men jag till exempel har ju stövlar, och så har vi friluftsbyxor och fliströja och masker och
pälsmössor,
pannlampa.
Vi får ju alltid den där frågan: åh, är det inte varmt med de där kläderna?
Svettas ni inte ihjäl? Och då kan man väl erkänna att det har funnits stunder vart det har varit varmt.
Vi har ju ganska mycket grejer med oss upp på scenen. Ja, med bland annat tältet, snöslungan, motorsågen och så radiostyrda älgen då.
Jag kommer ihåg den där inomhusspelningen i Luleå, tror jag det var.
Åh, herregud.
Ja, det var som att kliva in i en vägg av värme. Mm. Och jag kommer ihåg motorsågen. Den neg, den svarade inte på gasen ens, för det var så jävla lite syre i det där rummet.
Mm. Och han sa, arrangören, innan att han sa, ni kommer inte klara det här. Han sa, ni förstår inte hur varmt det är där uppe. Att ni kommer dö om ni inte tar av er om det.
Ja, och så sa han att om ni klarar det där, då bjuder jag på varsin bärs.
Mm.
Och du vet, då vaknade, vad ska man säga?
Ja, den där lilla björnen.
Inom en som tänkte, nu jävlar.
Ja, det fanns ingenting i jordelivet som skulle kunna få en att ge upp. Sen är det ju dumt, du är säkert inte världens hälsokur alla gånger. Jag menar, när vi inte dricker något på scenen heller.
Nej.
Men man ska inte gnälla, det finns folk som gör värre saker.
Åh, herregud.
Åh, herregud, går inte ens att jämför. Jag menar, vi har det så bra nu för tiden, så ja, man är rena rama bortskämdingen.
Ja, man har ju blivit det.
Jag tog bilen hit.
Och jag åkte med dig.
Det gjorde du. Och jag menar, vad hade hindrat oss från att gå? Använda benen vi föddes med.
Det har blivit lat.
Man får ju skämmas över sig själv. Och det var verkligen en sån här lampa som tändes för mig här i veckan när jag backade på min Piazzava-kvast. Och den gick ju sönder. Men då vet jag inte om jag väntade på något, om vi skulle ha något sånt där skypmöte eller något på datorn. Och då tänkte jag, ja, men jag går ut och kika på den där kvasten, och så lagade jag den. Då liksom, ja, men jag tog bort det som hade gått sönder och fixade ett nytt skaft och borra lite nya hål och limma där med vinterlim. Och så tänkte jag, ja, det tog kanske en halvtimme. Men jag lagade den här kvasten.
Och du slapp köpa en ny.
Men lika gärna hade jag kunnat göra det. Vad enkelt det hade varit att kasta den där kvasten åt helvete och köpa en ny.
Ja.
Men jag tror det är farligt att bli sittandes. Men det finns ju så himla mycket som har försvunnit med tiden som man själv inte har koll på heller. Kunskaper som en gång var livsviktiga.
Vad tänker du då på?
Nej men typ, ja men säg hemkunskapen man hade i skolan. Vad hände där? Man fick ett recept framför nyllet och sen fanns ingredienserna i kylen. Wow. Varför inte skicka med ungarna någon fiskespön och säga att stick och skaffa abborre så ska vi ta tillvara på dem och så ska vi laga dem utomhus idag.
Då ja, får man, plocka bär eller...
Ja, men precis. Då får man ju det här från ax till limpa. Man får lära sig att fånga fisken, man tar ur den, man kan tillaga den, man kan äta den.
Man får frisk luft.
Det är som att till och med undervisningen är bekväm av sig. Det här är en ganska rolig grej. Men säg att du har med fiskespöet på ryggen. Och så stannar du vid en sjö och så får du upp en fisk. Så behöver det inte vara så komplicerat där på platsen. Utan du vet, standard är ju att du tar en grillpinne, du tar ur fisken, sätter den över elden och så grillar du den på det sättet. Om du nu inte har med dig folie och så.
Ja.
Men en häftig grej som går att göra, som jag verkligen rekommenderar, det är att om man har turen och hittar en ganska platt sten, så kan du palla upp den här platta stenen på andra stenar, ha elden under och använda den här platta som en stekhäll. Det är som en naturlig slags stekpanna. Och där kan du ju vad som helst. Det är bara att lägga fisken på där. Och så vänta tills den liksom börjar vara färdig. Och då behöver du inte hålla på och tjorva heller med benen, i och med att du vet, köttet lossnar som på en gång.
Ja.
Direkt du är där och bryter. Och det är inte bara fisk du kan kasta på den där stekhällen. Det är bara att ta vad som helst.
Vad som helst?
Du hittar. Som ätbart. Om vi skulle snöa in lite på det här med musiken. Liksom, hur börjar du med det?
Man är alltid som småspelare på gitarr och sådär. Jag har fått sagt till mig att jag var kring 4-5 år när jag började spela gitarr. Och man lyssnade ju på rocklåtar och typ som Nirvana och sådär. Jag kommer ihåg när jag fick reda på att Kurt Cobain, då sångaren i Nirvana, hade gått bort.
Just det.
Och jag visste inte det. Det var ju egentligen flera år efter. Och när jag fick reda på det då tog jag ju kökskniven och skulle göra detsamma med mig själv.
Driver du?
Så säger de.
Hur gammal var du då?
Ja, jag var väl en 6-7 år.
Åh, helvete.
Ja, man var riktigt inbitet fan, som det kallas.
Ja, det kan man väl minst sagt säga. Polly says her back hurts. Amazes me the will of instinct. Isn't me, haven't seen. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Men det har nog alltid funnits grejer hemma, så pianon hemma hos mamma och pappa och famma och faffa och gitarrer. Farsan spelade ju ett band som ung som hette The Hot Dogs. Det kommer jag ihåg, det tyckte man var ett fränt namn. Varmkorvarna typ. Men jag tror det började för mig, för hemma hade vi en bandspelare. Och på den här bandspelaren så fanns det en knapp, som en röd knapp, vart det stod rek.
Rekord.
Jo, precis. Och då kunde man sätta in kassetter i den här, för den tog inte CD-skivor. Man fick ju leta fram gamla kassetter och så kunde man då spela in på dem. Så då brukade jag sätta min CD-spelare bredvid den och så spelade jag upp låtar då, typ allt från rock, men oftast var det ju typ så här. Det var ju någon Markolio grejer eller någonting.
Ja, ja.
Och så rappade man över dem där. Och då handlade nästan alltid texterna om så här folk jag inte tyckte om i skolan. Om det var någon som hade sagt något i skolan, då kanske jag inte sa så mycket där, utan sen åkte jag hem och så gjorde jag någon liten låt av det. Vart jag sån,
jasså,
vart man som baktalar om lite i den där rapplåten.
Det var så du fick utlopp för dina aggressioner.
Ja, jag antar det. Jag har kvar den där kassetten, ska du veta.
Den måste vi lyssna på någon gång.
Vet du, jag har inte vågat lyssna på den. Jag vet att den finns hemma. Men jag tror det var så det började. Sen spann det bara vidare därifrån. Mm. Med liksom lite piano och gitarr. Och sen kom ju datorerna. Och tog över lite i musiken, så att säga.
Och vi träffades ju faktiskt på gymnasiet. Där vi gick en praktisk linje som snickare då. Och sen tror jag vi träffades på en utekväll någon gång här på lokala pubben.
Ja, det var lite hallabaloo.
Så man var lite runt om fötterna här där. Och så tror jag att jag frågade dig om du ville lira ihop eller något med mig. Om du ville spela ett band eller något.
Mm.
Du sa ja, men vi... Fan visst, det borde vi ju. Och sen dess har vi egentligen hållit ihop.
Och spelat och gjort musik utan någon rast eller ro egentligen.
Ja.
Och folk kanske säger att ja, men gud vad snabbt det har gått det här. Det har ju gått från 0 till 200 på 0 sekunder.
Men nu har vi suttit i timmar.
Man har harvat på.
Sena nätter, till 3 på natten, sen ska man upp 5 på morgonen och jobba.
Mm.
Det har hänt.
Men det har också varit en sån där grej som har känt att det här gör inte alla. Det är inte alla som går och lägger sig 3 och vaknar 5.
Man måste jobba hårt.
Jag tror fan inte det finns några genvägar i livet.
Det är ju lite speciellt att hålla på med musik och vara uppifrån Norrbotten. Här finns ju inte jättemånga stora scener.
Ja, alltså det finns ju inte den här branschen. Den lyser ju med sin frånvaro här.
Och folk tänker att man måste flytta härifrån, från landsbygden för att göra det man vill.
Mm, för att ha en chans liksom.
Och där tycker jag att vi ändå på något sätt har satt ner foten och visat att ja, men det behöver man inte. Man kan bo kvar här uppe och hålla på med det man vill.
Hela den här hoja-grejen kom ju som bara till oss, kan ju ha varit det mest ogenomtänkta vi någonsin har gjort egentligen.
Ja, ni vet när det känns både fel men ändå så jäkla självklart. Så kändes det lite grann. Det var som att det var ett kall. Som att det är klart det är det här vi ska göra.
Mm.
Och kläderna. Jag menar, det var ju bara sånt som man hade i garderoben. Som man drog på sig.
Hade man dykt upp någonstans utan liksom själva ansiktsmasken, det är ju ingen som hade höjt på ögonbryn.
Jag hörde någon som sa att de hade sagt i en podd.
Mm-hmm.
Pernilla Wahlgren. Den där hojan ser ut som en hund.
En hund.
Det var lite kul.
Du kanske är lite lik typ en cockerspaniel när du har de där pälsmössa.
Ja, man har inte reflekterat över det tidigare, men nu har man ju, det är klart, nu har man ju börjat tänka på det lite grann.
Att du ser ut som en hund?
Ja.
Tänker du på det?
Ibland.
Uff.
Uff.
Ja, men i alla fall så, jag kommer ihåg att jag satt åt och så plingade till på telefonen. Vi hade ju som en sån gemensam inkorg. Och då skrev de från TV och frågade liksom om du skulle kunna tänka dig att medverka.
Ja. Och jag vet, först sa jag ju, eller om jag tänkte för mig själv så sa jag nej. Nej, nej, nej.
Nej, du sa det också.
Ja, jag sa det
fick
kanske.
Fick ju övertala dig. Men sen, det gick ju av. Och direkt efter så kom det någon spelningsförfrågan också. Smack!
Då vet jag att man tänkte att, va? Ska vi spela live? Det går ju som inte. Men då hamnar vi återigen till det här med att göra det obekväma. Hamna utanför sin komfortzon.
Ja.
Och det började ju trilla in mer och mer spelningar. De som hörde av sig först, då svarade vi till dem att vi har inte låtar så det räcker till en spelning.
Nej, nu får ni lugna ner sparvhjärtat lite grann. Kanske till sommaren, sa vi.
Då är vi redo.
Sen var det bara att mata på, försöka få ihop lite melodier och så.
Vi sa ju till oss själva att en låt i månaden ska vi göra. Och det gjorde vi.
Går det bra? Eller går det som vanligt? De frågar fast de redan vet svaret. Fan, det är jämna plågor nu. Bor jag på disco, kepsen på snisco. Sätter höger vänster, sopa på ett fönster. Livet sådär skola, gick jag och polan. Vilket jävla jippo, och jag är på disco. Du vet där hjärtan simmar i vassen och räven smyger på bron. Där i garaget man kokar sitt eget. Där vill jag fan med mig boja hela natten. Vi kan ju konstatera att jag lever. Banan, melon, kiwi och citron. De häller det i drinken, de säger den är god. Banan, melon, kiwi och citron. Det enda som vi bryr oss i är att bli kanon.
Och sen vart det sakta men säkert dags för Brännbollsyran, som var våran premiär, debut.
Jag tror om vi hade vetat då hur mycket folk det var på den spelningen, då hade vi nog storkna.
Herregud.
För vi kom ner till Umeå. Och så tyckte vi ändå att folk pratade lite som att ja, men vi är peppade att se på er ikväll. Och att folk var peppade på att se Huja. Men man hade ju aldrig kunnat föreställa sig hur det skulle bli.
Hela dagen som gick där nere i Umeå var ju som ett du matstrejkar ju.
Man vägrar nog erkänna för sig själv hur nervös man var. Men man var jäkligt nervös.
Nej, inte dricka någon alkohol eller öl eller någonting. Utan man är ju rädd att man bara blir sämre på det man gör.
Och ja, man vill ju vara skärpt.
Man ska vara skärpt och liksom fokuserad och inte... Det är ju som inte hyvens heller och vara nervös och sen hålla på... dricka alkohol för att bli mindre nervös. Vad är man för människa då? Du bara tar tjuren vid hornen ibland, även fast man var ruggigt nervös, alltså ruggigt, du vet, den här kanske kvarten innan spelningen då, alltså det går inte att sitta still, utan man måste gå i en ring eller i något slags mönster eller någonting. Det är nästan så att det blir en stig.
Jag minns att man kollar på klockan ofta. Nu är det 10 minuter kvar.
Mm.
Nu är det 8 minuter kvar. 7.
Nu är det 2 minuter kvar. Och man hörde röster framför scenen, men man hade ingen aning.
Nej.
Om det var mycket eller lite folk. Man tänkte det är 3 rader eller någonting. Kan inte vara mycket folk. Men det låter som mycket folk. Vi hade ju inte sett framför scenen heller.
Nej, nej.
Vi kom ju med bil till baksidan av den. Och det var ju som förtäckt. Nå, i alla fall, jag glömmer ju säga till dig att jag smyger upp dit till bordet.
Du var bara borta mitt i allt. Några minuter innan vi skulle kliva på.
Och där sitter jag ju på knä bakom det här bordet. Och jag vet, jag sträcker upp handen på det och bara, vart fan är den där jävla play-knappen? Jag skulle ju starta introt.
Mm.
Det var ju som bara du och jag då.
Och jag startade motorsågen lite innan, som man vill göra för att veta att den går igång och sådär. När ska jag gå ut? För vi hade ju bestämt att vid det här partiet på introt, då ska jag kliva ut.
Mm.
Så jag fick verkligen lyssna. För sågen gick ju i bakgrunden, så man hörde ju knappt. Ja, nu tror jag det är. Och sen när vi kliver ut, dra på skynket. Oj, oj, oj. Då slog det en natt. Vi kommer hålla på med musik ett tag.
Och då kom en springande som jobbade där och sa att vet ni hur många som var på eran första spelning?
Det var 12 000 människor.
Och då började knäna skaka. Det var som att man hade kört bil och så missat en väjningsplikt, kört över vägen och just undsluppit en norsk långtradare full med fisk. Du vet, man tjoar efteråt, men sen när man börjar tänka på det, då börjar man känna det där att skaka komma.
Men det var bara hoppa i bilen och åka hemåt, för på måndag då var det jobb igen. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime a band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring with the Sultans. We are the Sultans.
Vi kröp ju på bara knäna till chefens kontor och frågade efter om vi fick vara tjänstledig.
Mm. Och vi båda fick ju ett positivt svar då.
Det är man tacksam för.
Och det är vi än idag.
För man har ju någonstans i bakhuvudet att har man ett stabilt jobb då ska man hålla hårt i det.
Det är ju få grejer som är så gott som nu gjort kokkaffe över öppen eld i skogen. Och jag kan ju passa på att säga ett litet tricks när man kokar i skogen. Ja, först måste man ju göra upp en eld då, givetvis. Och man vill ha en stadig grund. För du har ju vatten i kokkaffepannan då. Så du vill inte att det ska rinna ut. Så då måste du ha en stadig grund med veden då. Så att du kan ställa dit kaffepannan. Sen kanske du har tagit vatten från en bäck eller helt rinnande vatten. Kall källa. Oj, det är så gott. Sen kokar du upp vattnet. Du säger det börjar bubbla. Oj. Sen när du börjar bubbla så vill du ju i med pulvret så att säga. Så då lyfter du av kaffepannan på en stadig yta så att den står plant. Sen häller du direkt från paketet eller från kaffepungen som man också kan ha. Och när du häller så ska du hälla så pass mycket att man brukar säga att en mus ska kunna springa över utan att bli blöt. Då vet man att man har rätt mängd kaffe. Sen lyfter du kaffepannan över elden igen. Kanske måste ha en pinne för den är ganska varm. Och då börjar det bubbla upp. Och precis innan det har bubblat över, då lyfter du bort den. Sen upprepar du det tre gånger. Jag brukar säga tre gånger, det är gyllene talet. Sen när du har gjort det tre gånger, då låter du den vila, det är viktigt. Låt den vila i, vi säger, 2 minuter.
Mm. Och det är väl så det ska hinna sjunka ner lite i den här kokkaffepannan.
Jajamän. För du vill inte få alldeles för mycket sump i koppen när du häller. Då måste du låta det sjunka. Och när det har sjunkit, då tar du och så häller du sakta. Du vill inte vinkla för mycket, du häller sakta i kasan eller koppen. Och där har du kokkaffe från skogen. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. Ooh, the taste of your lips, I'm all around. You're toxic, I'm slipping away. The taste of a poison paradise. I'm addicted to you, don't you know that you're toxic?
Det här med att skriva låtar, musik och text och så. Det är ju som kommit lite eftersom. Man har ju som fått pröva sig fram. Men det stora genombrottet, det var ändå när den här radiodokumentären kom ut om Cheiron Studio. Som var då en studio i Stockholm där Max Martin och den här Kjellbäck och Dennis Pops, att alltså de här demonerna, du vet, som har skrivit till alla, till Backstreet Boys och Britney Spears, och de har ju hit efter hit efter hit. Och då kom det ut ett radioprogram vart de intervjuar de här, och där berättade de lite hur de tänkte och vad de tyckte var roligt. Den har vi ju lyssnat på 250 gånger minst.
Ja, man kommer som på något nytt, eller hör något nytt i den där varje gång man lyssnar på den. Som femte gången så hör du något, ja just det där.
Och det är kanske så man får jobba här, för här kan man ju inte gå på några workshops eller några kurser. Det finns ju inte här.
Nej.
Och jag vet, det var en som sa till mig en gång att man får faktiskt jobba med det man har. Och det var väl det vi hade, den där dokumentären.
Mm.
Så den har ju hjälpt oss så otroligt mycket att liksom hitta saker som vi vill göra liksom. Typ så här, finns det någon sak man kan tjata ut? Det är någon liten slinga eller någon irritationsfaktor som finns. Så gör det. Var inte rädd för att liksom nöta grejer och när man slår på en låt också ska man känna, alltså de första sekunderna. Den här låten, den är till för styrdans. Eller den här låten är till för att sitta i bil. Man ska som veta vad det är direkt man hör det. För folk idag är ju så snabba på fingrarna och scrolla.
Och att det behöver inte vara så avancerat.
Nej, och det har man ju upptäckt har varit det svåra också. Det är ju enklare något. Det är ju svårare är att göra det bra, typ.
Och det är ju en konstig grej egentligen, att sjunga om några frukter. Och så blir det den mest, eller bland de mest spelade låtarna.
Precis. Och ha lite det där tänket att nu gör vi något vi aldrig kommer släppa ut på internet. Vi gör bara något som är kul. Och det lustiga är att skivbolaget vi hamnar på sen, de har kontoret i gamla Cheiron Studio. Så nu är vi där. Liksom när vi åker ner till stacken på några ärenden, då är det där vi är.
Det är som cirkeln är som sluten på något sätt.
Där hänger någon jävla tavla på oss nu, och om vi har med datorn och ska göra något där, då sitter vi där i Max Martins gamla klipprum.
Ja.
Det är helt sjukt. Alltså det är sån magi i de där väggarna. Man går som i snömannens fotspår, känns det som.
Kommer du ihåg då när vi var på väg hem från Linköping?
Ja, det gör jag. Vi åkte bil.
Vi åkte bil mellan Linköping och Stockholm. Och vi hade precis släppt en låt dagen innan som hette Mer och mer.
Mm.
Och vi stannade till på en mack efter vägen. Och vi åkte med gänget och våran manager och Johan och diverse folk. Och då utbrister någon, jag kommer inte ihåg vem det var, att den är etta.
Ja, vad är etta?
Låten Mer och mer som vi hade släppt dagen innan, den var etta på Spotify. På Sveriges topplista.
Mm.
Och den känslan. Jag kommer ihåg att jag sa till våra manager att fan, jag tror jag vill grina. Men han sa, gör fan inte det. Spara det tills du kommer hem.
Jag tror jag stod i korvkön där på macken. Och så hörde jag då samma nyhet. Och jag varit så glad inombords. För annars är vi ju inte sådana som skuttar och skriker och yes. Utan det är en ganska plan kurva hela vägen. Men då kommer jag ihåg bara att fan, nu får jag inte skutta och skrika här. För man vill liksom inte stå i tjo och kimma i korvkön.
Det har ju hänt så galet mycket grejer här på kort tid som man blir helt snurrig.
Mm.
Om man tänker tillbaka också, typ så här, hur länge vi har hållit på. Jag vet inte, kommer du ihåg när vi får att spela in i Kiruna den första låten någonsin?
Jo.
Alltså inte med det här hoja utan långt, långt tillbaka.
Då när jag höll på med det där gitarrsolot hur länge som helst.
Just det, i princip en hel dag höll du på att tjorva.
Och vi hade ju betalat för att vara i den där studion, så jag minns ni vart nästan arg på mig och jag vart ju stressad och nej, nu måste jag sätta det. Nej, alltså sista tonen så vart det fel ändå. Men det gick ju till slut i alla fall.
Det var nästan som en Family Guy-grej, att det bara fortsatte och fortsatte och fortsatte. Och nu är väl inte jag kanske rätt man att säga det med. Men det var ju inte tandestrakt det skulle spela in.
Nej, det var inte jättesvårt så gitarrsolo det där ändå.
Men det blir ju kanske lite så här med, man har många ögon på sig och så ska man leverera. Det kanske var en lärdom i sig.
Ja, det var nog det.
Och sen satt man i bilen liksom hela vägen tillbaka och lyssnade på den där omixade låten. Och man tänkte bara, shit, nu, vad händer nu? Kommer det vara åka på turné och skivbolag som kastar sig över det?
Men att man ändå trodde på det, så att säga.
Ja, det hade kanske blivit tungrot liksom om man hade varit och spela in där och sen direkt som förstod att det här låter ju kacka. Men det ska låta kacka i början.
Det måste göra det.
Och det gör det, känner man nu, att det är bara så man tar sig framåt. Man kan inte liksom börja med något och sen vara king på det.
Det är som du brukar säga, det viktiga är att inte sluta.
Man har inte förlorat förrän man gett upp. I've been hearing symphonies. Now I can't find a key without you. And now your song. Hela den där Petre guldgrejen som dök upp också från klar himmel. Alltså först med nomineringen och sen liksom frågar om vi skulle spela där.
Dels så och först att få spela där, men sen också vara nominerad i årets artist.
Mm.
Och det var inga små namn som vi stod emot.
Nej, herregud, alltså det var Magius och det var Ghost. Alltså sådana där man har verkligen kollat upp till på många sätt.
Mm. Du ringde ju mig. Och jag var i garage och höll på att dona med någonting där. Jag hade inte riktigt tid när du ringde och berättade att vi var nominerad. Och jag sa att men, du ska inte tro för mycket, Mårdis. Vi är nominerade och det är kul. Och bara vara det.
Mm.
Men tro inte för mycket.
Nej, det håller jag med om. Man ska nog alltid förvänta sig det värsta. För då blir man aldrig besviken.
Men du är ju en liten tävlingsmänniska, tror jag, innerst inne.
Ja.
Alltid när vi spelar kort också. Du blir så arg när du förlorar.
Men jag blir inte så glad när jag vinner.
Nej, du blir mest stolt.
Nå, men när vi kom ner, eller vi åkte ju ner då till Göteborg. Just för P3 Guld. Och schemat var ju fullspäckat. Du vet, där på morgonen, kommer du ihåg, då får vi på radiostationen.
Mm. Och vi var uppe tidigt.
Mm.
Det gillar vi att vara.
Ja, med tuppen.
Och så gick vi in där och hade intervjun. Det var ju kul. De ställde ju lite frågor och sådär. Om våra chanser och sådär. Men vi sa ju, det vet jag.
Mm. Nej, precis. Att det inte blir det något. Och så såg vi Sara Larsson i receptionen. Kommer du ihåg det?
Ja, det var ju höjdpunkt.
Det var ju vilken grej.
Ja, jag tror inte vi hälsade. Vi nickade som bara åt henne så här.
Ja, man vill ju inte, läskigt, du vet, att komma och morsa där och så är det någon unknown.
Ja, man vart ju lite sådär. Vad är det hette?
Struckad.
Startruckad.
Man blir ju det. Du vet, sådana där man bara sett på tv tidigare kanske.
Ja.
Nå, tidigt var vi ju också där ute på själva arenan, på Partille. Och det är ju inte, vissa jobbar ju så där att de tycker det är lite häftigt och fräckt att komma sent, men jag tror i våra ögon så ser det inte bra ut.
Man ska vara rätt och riktig och vara i tid.
Då visar man på något sätt också lite framfötterna.
Mm.
Liksom att man är intresserad och så. Och där inne, där började den långa väntan.
Och det var exakta klockslag som skulle följas. Det var tjuff, 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 sådär bara. Och vi hade ett genrep innan också.
Och du vet, de drog ut allting som vi ville ha där. De hade fixat granar, riktiga granar.
Och de var snabba att arbeta, de där vid scenen, måste jag säga.
Ja, det är helt galet. Alltså, de lär ju få jobb vart som helst, de där.
Ja, visst.
Och sen började det ju närma sig liksom galan. Och då skulle vi sitta på de här nomineringsbänkarna. Det var som speciella bänkar som var på sidan om scenen. Då hade man lite pulsen då. Fast man inte trodde nå. Man hade inga förhoppningar. Men det låg ändå att ticka lite där.
Och vinnaren är... Hoja!
Och vi var som två fågelholkar där, tror jag.
Ja, och plötsligt känns det som att man har svalde 10 kilo sten. Vad ska man göra nu? Ska man gå upp dit eller ska man sitta kvar? Eller ska man... Vad händer nu när de har ropat?
Och så, sen fick man en mick i handen. Eller det var du som fick en mick i handen här. Och då hela arenan helt knäpptyst. Då ska man ju tacka och ha sig.
Mm. Och spontant tänkte jag så här, måste tacka fjällorna hemma nu som liksom, vi har ju varit borta gode mycket. Och det är ju inte kanske alltid kul då. Men då tänkte jag, då måste tacka fjällorna liksom på våra vägnar.
Ja.
Och så säger jag det, vi tackar fjällorna och sen vart det knäpptyst där i arenan.
Vet du, jag tror inte de fattar i Stockholm vad fjällor är.
Nu var vi ju i Göteborg.
Ja, men Stockholm, Göteborg, södra Sverige.
Vet du, man hade kunnat höra en gräshopp där inne. En mygga hade man kunnat höra.
Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire.
Det finns ju ett skogstrick som gör att man kan se lite in i framtiden. Och det är ju så här att om man hör spillkråkan skrika, då vet man att det blir regn på någon timme.
Ja, men stämmer det där?
Ja, de säger det, de som vet.
Ja, jag tror det är skrock.
Hörru, det enda viktiga ute i skogen är att man tror.
Ett annat tricks. Om man har skadat sig i skogen, på knogen till exempel.
Mm.
För det är ju ganska svårt att läka på knogen, va? Du vet, när det håller på att spänna och har sig.
Ja, ja.
Då kan man sopa in näven i ett spindelnät. Och så läker det på något sätt.
Skogen är ju en mäktig plats. En stor yta. Som många gånger ser ganska likadan ut om man inte känner till sina riktmärken. Det är lätt att hamna fel och gå vilse. Även fast man tror att man kan navigera eller tycker att man är duktig, så händer det ibland.
Och det är ingen rolig känsla i kroppen faktiskt. Det är ju lätt att få panik.
Det jag tycker är äckligaste med att gå vilse, det är att man tappar den här inre kompassen,
ja.
Som annars säger åt en vart väderstrecken är.
Fast du tänker att nu går jag rakt, så då är det lätt att börja skena åt något håll, höger eller vänster, och då kan du hamna helt åt skogen.
Jag var gode vilse en gång och helt tappade liksom begreppet. Jag hade inget batteri på telefonen heller. Så då gick jag och så kom jag ut vid en sjö. Och så tänkte jag, yes. Nu står jag här vid Vassara träske. Att då fick jag som tillbaka den här kompassen som sa vart väderstrecken var. Och det var så jäkla skönt.
Mm.
Och så fortsatte jag gå lite. Och så ser jag en stuga. Och när jag ser stugan, då slår det mig att det här är inte Vassara träske. Det här är Sikträsk. Och jag står åt en helt annan riktning än vad jag tror. Du vet, det blir så snurrigt.
Ja. Det är det här med myrstackar och väderstreck. För de bygger ju sina myrstackar i sydlig riktning, va? Så man säger ju när det slutar att det är åt syd. Och det kan ju vara bra om man känner sig lite vilsen eller så där i skogen. Och vill ha någon riktning.
Det är ju såklart, om man själv skulle bygga ett hus hade man ju vill ha det i söderläge.
Så här är det ju, det är det lyxigaste.
Mm. Man kan ju även orientera med hjälp av träd, va? Om det inte är för tät skog.
Där grenarna då växer mera på sydsidan.
Ja, precis. Alltså om det är ganska glest med träd, då kan man se liksom vart är det flest typ grenar på trädet?
Jajamän.
Du, såklart, det här kan ju avvika också. Det är inga garantier. Men ser man nu 10 träd som pekar likadant, då kan man ju börja tänka att ja, det är nog söderut. Då rekommenderar ju vi att när man har tagit ut sydlig riktning söderut, då går man precis åt andra hållet, norrut. Och då hittar man hem.
Då är det rätt.
Mä ajoin koko yön, niin kuin Roy Orbison, mun sydämeni lyö. Se aivan hervoton jo on, mä ajoin koko yön, niin kuin Roy Orbison, mun sydämeni lyö. Se aivan hervoton jo on, mä ajoin koko yön.
Det är så konstigt att uppträda egentligen. Helst om man är en lite tillbakadragen person som jag är. Jag tänkte ju från början att innan vi började få spelningsförfrågningar att ska jag ta publik? En grabb från byn. Men det är ändå något som händer när man kommer upp på scenen. Något som är svårt att förklara. Det är som att man får någon superkraft ändå på något sätt.
Mm. Jag vet, man tänkte typ de 10 första gångerna att alltså, varför utsätter man sig för det?
Ja.
Varför gör man det här? Men jag tror att det hjälper de här maskerna ganska mycket, i alla fall för mig.
Det gör det.
Typ det här med att dansa och det. Jag hade aldrig i hela mitt liv gjort det utan de här grejerna. Jag har inte gjort det innan. Det är typ det värsta jag vet om vi har varit ute på pubben.
Nå sitter man hellre i baren än att stå på dansgolvet.
Ja, jag får lite... Man får som lite så...
Man kanske är tråkig, jag vet inte.
Så är det ju. Alltså, jag tycker man blir lite avis. Man hade velat stå där långt fram och tjoa och kimma också. Men det är som du säger, när man väl är uppe där på scenen då känns det som att man kan göra vad fan som helst. Man bryr sig inte. Sen är man ju ofta... liksom, eller man är inte ofta nervös för kanske själva uppträdandet i sig, utan det är ju, det finns ju en miljon andra saker att tänka på. Har motorsågen bränsle, snöslungan bränsle, hur ser det ut med olja i den? Ligger vajrarna rätt där för att ta brandsläckan som ligger i snöslungan?
Det kanske inte är de vanligaste grejerna att oroa sig över, men det är de saker vi har oroats över innan spelning.
Mm. Sen när det har blivit så stort det här också att det börjar följa med liksom folk, ljudtekniker och ljustekniker och turnéledare och det, då har ju de gärna velat ta över de här grejerna. Att, nej, men vi fixar det där. Fokuserar ni på erat? Men inte vill man lämna bort kanske de här motorgrejerna till vem som helst.
Nej, jag tror man litar inte riktigt ibland fullt ut på att folk klarar av det. Man kanske borde bli bättre på det. Ja. Mm. Men att starta motorsågen och värma den, det har varit svårt att lämna bort det, måste jag säga.
Mm. Sen vill man inte heller lämna bort alla grejer. Det är så här, vad är man för människa om man bara lämnar bort allt arbete och själv sitter där som en sackosäck?
Det är så kul att folk verkar gilla det vi håller på med. Och vi har ju verkligen engagerade fans, eller polers som vi då kallar dem.
Ja, och liksom schyssta människor.
De flesta accepterar faktiskt att vi vill vara anonyma också. Håller inte på i onödan och luska och ha sig.
Det är en fin grej. Det är en schysst grej.
Och vi vill rikta ett stort tack till alla polers som lyssnar på vår musik och som kommer på våra spelningar. Det betyder oerhört mycket för oss. Så tack så mycket.
Pickar med handen ner i golvet, sen i taket. Lasser neon, jag har aldrig sett på maken. Vet inte vart jag är, men tror det är en dans. Kanske en chans till roman. Diskotek, diskoteka. Från måndag till fredag. Diskotek, diskoteka. Vi håller full kareta.
Producent Erika Dahlgren och slutmix Emilia Martin. En annan sommarvärd som satt fokus på Norrbotten är Karin Stöckel, som i sitt program talade om hur det är att vara gruvarbetare i Kiruna, en stad som håller på att flyttas till en ny plats.
Folk ser sina barndomshus rivas. Varenda liten genväg man sprungit på och varenda gömställe man vetat om försvinner nu. Våra barn kommer inte att gå på samma gator som vi och de kommer växa upp i en annan stad än vi gjorde. Det finns en rädsla och skepsis för det nya bland invånarna, men också en förväntan om något bättre än det tidigare. Många kvarter har rivits och man har under några år flyttat stora kulturbyggnader till andra platser. Nya stadsdelar har skapats och helt plötsligt känner man inte igen sig längre.
Sök efter Sommar i P1 med Karin Stöckel i appen Sveriges Radio Play.